Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
God morgon Jessica, höll jag på att säga. Men det är faktiskt lite eftermiddag här. Jag sitter inne i mitt sovrum.
Och jag sitter i mitt kombinerade sovrum-vardagsrum.
Det här är första gången vi inte sitter på samma ställe och spelar in träningspodden.
Men vi ser ju varann, för vi har ju Skype. Så att jag ser ju i alla fall vad du sitter och pysslar med där i din säng, va?
Ja, min fina säng, vad säger man, sängram. Eller sån här som man har bakom huvudet, som jag är helt kär i. Att man liksom kan ha en vadderad grej bakom kuddarna.
Men du, det här är kanske något vi får börja med. Det är ganska skönt att sitta och podda i sin säng, känner jag.
Jag är ganska avslappnad. Det kan man vara lite mer privat kanske när man sitter i en studio.
Så egentligen kan man säga att alla våra lyssnare nu är med oss i sängen. Ända in i sängkammaren. Tag sedan vi sågs, och jag hade ju en liten grej där när jag nästan svimmade i en sändning som jag berättade i tidigare poddavsnitt. Och efter det så kände jag att gud, den här semestern som jag aldrig fick i somras, den börjar komma ikapp mig nu lite grann. Att jag faktiskt behöver semester, det gör väl de flesta människor. Så att nu har jag bestämt mig för att jag kommer att vara ledig en månad nu istället. Den månaden som jag inte fick i somras som jag hade behövt. Så att nu försöker jag dra ner lite på tempot, försöker varva ner. Och det ska jag ägna mig åt i hela oktober månad. Och det är inte så lätt när man är van att köra runt som en skottspole och vara här och där och ja, men du vet, vända ut och in på sig själv för att hinna med allt. Så att det är ganska svårt faktiskt att träna på att varva ner.
Ja, du känns inte som en person som sitter i soffan och bara hänger en halv dag.
Nej, det är jag nog inte. Men nu försöker jag göra det. Och det är också en utmaning. Det är nästan som ett litet jobb i sig. Nej, men det ska faktiskt bli lite skönt att komma i kapp på den fronten, känner jag.
Och du har väl en ganska stor flytt framför dig?
Ja, precis. Jag ska ju flytta också i början av november. Och så ska jag sälja min lägenhet och hålla på och tjafsa med det. Så att allt sånt där tar ju väldigt mycket tid. Så den här, vad ska man kalla det, halvoplanerade, planerade semestern kommer ju ganska lägligt ändå.
Ja, det är jag glad för. Jag har sen senast jobbat rätt mycket. Många föreläsningar har jag gjort, både så där på ute på företag, men också lite kul andra sammanhang. Jag var på Berns. Så jag har stått väldigt mycket på scenen sen senast du och jag sågs.
Ja, men det har jag sett på Instagram. Hur har det varit då?
Ja, men det är jätteroligt. Det är svårt. Det är utmanande. Men det utvecklar mig väldigt mycket. Men det är långt utanför min bekvämlighetszon, även om jag tycker att det är väldigt roligt. Jag tror att många föreläsare, och kanske om man står på scenen som teater eller kanske till och med som programledare, man känner sig så tom efteråt. För jag i alla fall bygger upp väldigt mycket anspänning innan. Inte som min nervositet, men det är liksom väldigt mycket kraft som jag laddar upp. Och sen så efteråt så blir jag så här... Oh.
Det blir nästan som en baksmälla när man går av scenen ibland.
Exakt. Och jag har ganska svårt att ta kritik. Så jag tycker det är väldigt skönt när människor säger att jag är duktig och att jag är bra och inspirerande och så. än så länge så får jag inte så mycket negativ feedback, men när min man Hans är med och lyssnar på mig så brukar han alltid notera några saker som så här, ja men det här kan vara bra att tänka på nästa gång, som han skriver upp. Och än så länge så vågar jag liksom inte titta på hans listor, utan jag måste få, liksom, få lite distans till det, för att då är det lättare för mig att ta kritik. Men jag vet ju att för att utvecklas och fortsätta liksom vara bra så måste jag bli bättre på det. Men I'm working on it. Det är som din soffsittning där.
Ja, precis. Men menar du att Hans har alltså en lista på grejer som du skulle kunna göra bättre som du inte har vågat titta på än?
Ja, framförallt har han en lista med saker som jag gör bra. Och det är ju jätteskönt. Såna där, alltså, förstärkar grejer. Att han är ju jätteduktig föreläsare själv och utbildar ju andra föreläsare. Den listan vågar jag inte heller riktigt titta på direkt in på en föreläsning. Utan det måste få liksom landa lite grann. Och de punkterna som han liksom noterar att här kommer du säkert känna skillnad. När, ja, men såna små saker som att inte vända sig om mot att titta på skärmen för att titta på vad åhörarna ser. Utan vara så pass trygg i att man vet att nästa slide faktiskt har hamnat rätt. Att det inte är någon man står och pratar till helt fel bild. Det kan ju vara till exempel om man inte kan använda sin egen dator. Alltså man måste använda en PC fast man är van vid Mac, och så kanske plötsligt så ska man använda PowerPoint istället för Keynote. Såna här detaljgrejer. Då litar inte jag riktigt på redskapet, och då kan jag bli lite så osäker på, har verkligen rätt punkt kommit upp när jag tryckte på knappen på fjärrkontrollen och sådana saker. Det kan ju vara så bra feedback från honom, att lita på att PC:n funkar, fast ändå så känner jag så här att jag måste kasta ett öga ibland för att se att skärmen hänger med. Det är sådana grejer som jag tror att han har på sin lista. Som sagt, jag har inte vågat kolla på den än, men jag ska göra det när jag känner mig lite stabilare och har lite så här distans till de senaste föreläsningarna. Så.
Men hur gjorde du för att komma över, jag vet inte om du hade någon sån rädsla, det hade jag i alla fall. Hur gjorde du för att komma över det här obehaget att stå inför folk, stå och prata inför folk? För att det är många som tycker att det är ganska läskigt.
Jag kan ju till och med tycka att det är läskigare att föreläsa för 30 pers än att stå på Nyhetsmorgon inför flera hundratusen, och fast det bara är genom en kamera. Just den här direktkontakten, att ha så pass många ansikten framför mig, det är svårt. Jag har tränat jättemycket på att föreläsa i små sammanhang, men jag har framförallt, som bra tips om man vill bli bättre på det, det är att alltid bara prata om sånt som man kan. Att faktiskt tacka nej eller säga att om det är någonting som man inte kan, att ja, fast jag vill prata om det här området, till exempel träning, hälsa, motivation eller kost. Jag kan inte prata om rehab, jag kan inte prata om smärteförebyggande träning, för det är inte mitt område. Och det har varit en så här bra trygghet för mig när jag liksom skulle komma igång med föreläsandet och kunna, nu kan jag föreläsa för 1000 pers utan att vara nervös. Men det är för att jag är så trygg med att det jag ska prata om, det kan jag utan och innan i sömnen.
Vet du hur jag lärde mig?
Berätta.
Det var faktiskt när jag var med i Fröken Sverige för 1 miljon år sedan. Riktigt så länge var det inte, men 98 i alla fall. Det känns som 1 miljon år sedan. Och innan det så tyckte jag att det var ganska läskigt när man skulle stå i skolan och hålla föredrag och sånt. För att jag hade någon så här, jag fick så konstiga hang-ups på att mina öron skulle bli röda, till exempel. Det var en hang-up som jag hade. Och då blir de ju alltid knallröda när man står och tänker så här, nu får inte mina öron bli röda. Mina öron får inte bli röda. Då blir de ju jätteröda, såklart. Ja. Så jag tyckte att det där var ganska läskigt. Men då var jag med i Fröken Sverige. Och på den tiden så jobbade Fröken Sverige med Folkhälsoinstitutet. Så att vi skulle alla bli antirökambassadörer. Det var liksom, det ingick i Fröken Sverige-paketet det året. Och då fick vi en utbildning av Folkhälsoinstitutet. Och sen så var vi tvungna att åka ut i skolor och föreläsa för barn varför rökning var dåligt. Och det var så läskigt i början. Det var skitläskigt. Men det var den bästa träning man kunde få. Alltså det är så bra på att träna och snacka för barn. För barn är ju en ganska svår publik. Är du för tråkig? Ja, men då börjar de göra någonting annat. Då börjar de snacka med sin bänkkompis eller titta ut genom fönstret eller kasta sudd på varann eller sådär. Så det gäller verkligen att man fångar dem och interagerar med sin publik eller vad man ska kalla det. Så att det lärde jag mig faktiskt jättemycket på. Det slutade med att jag tog så många skolor jag bara kunde få för att jag tyckte det var så himla bra träning. Och efter det så har jag faktiskt blivit rätt så säker på att stå inför folk. Jag tycker att det är den här direkta responsen som du pratar om, den är helt underbar. När man till exempel står i Skandinavium och gör Göteborg Hårshow och så får man hela Skandinavium att skratta. det är ju något som ego tycker är väldigt härligt på något sätt.
Jämfört med 30 stycken högstadieelever som sitter och suckar och tycker att den där tanten är framme är ganska seg.
Ja, fast det är kanske en större bedrift att få ett sånt gäng att skratta. Nej, men det var en väldigt bra skola faktiskt. Så Fröken Sverige på den tiden gjorde bra grejer.
Ja, jag har ingen koll på Fröken Sverige längre vad som håller på med nu. Jag tror inte att de håller på med antirökning i alla fall.
Inte jag heller. Jag tror att de mest håller på med bikinis och sånt. Utan att veta. Det där kanske bara är fördomar. Men på min tid så fanns det i alla fall en tanke med att man skulle försöka rädda världen på något sätt.
I förra avsnittet av Träningspodden så pratade vi om min kamikaze-cykling som du utnämnde dig till. Där jag cyklar genom stan.
Ja, men du lever och fortfarande. Det är skönt att säga.
I'm alive. Still kicking. Men jag var ute och cyklade i morse, jag skulle ut på lite ärenden och stannade i en korsning vid Götgatan. En ganska stor korsning som tar ganska lång tid när det blir rödljus. Och då började jag tänka på den här kamikaze-cyklingen därför att jag hade ingen hjälm på mig. Jag vet inte varför det inte följer med, jag har i princip alltid hjälm. Ibland när jag cyklar bara i mina kvarter så kan det vara så att jag glömmer den eller att det är bara liksom för att jag ska knappt med mig plånboken. Men då så stannade jag i ett rödljus och i Stockholm så har ju man ofta sån här cykelfält längst fram innan övergångsstället börjar där alla cyklister får ställa sig på rad i sidled istället för att alla står på rad i en kö. Och jag har ju varit i Alperna och sprungit ganska mycket. Jag har precis kommit igång med styrketräning efter mitt liksom långa löparsäsong kan man säga. Jag har kört lite tyngre och tuffare styrketräning. Och så stod jag och lutade mig lite grann mot sadeln och så hittade jag en sån skön punkt inne i skinkan som jag kunde använda min lilla spetsiga sadel och verkligen stå och massera. Så jag stod där och tryckte och bara, åh gud, det var verkligen som en sån här trigger att hade jag kunnat lägga på mage och det var någons armbåge och det hade liksom legat och stönat och det var så skönt och intensivt. Det var verkligen så här tillfredsställande massage för rumpan.
Men gud, det här låter jättesnuskigt, Lisa. Helt ärligt.
För det kom jag på när jag inser att det får plats två cyklar i inte bara då, det är fem cyklar i bredd och sen är det då två cyklar så att jag står längst fram och sen har jag då ett led med cyklar bakom mig också. Och där står jag och i princip rullar rumpan och höfterna som en rockring mot den här spetsiga knallrosa sadeln. Och lite så här, vänder mig om och så står det två cykelbud och väntar på att få köra fram med sina walkie-talkies. Och de tittar på mig, jag tittar på dem och så sa jag, jag har lite ont i rumpan så det var skönt med massage. Det blir grönt, jag hoppar upp på min vita monarkcykel som en kung och trampar iväg bort mot Gullmarsplan och Skanstull och tänker hoppas de inte kommer ikapp mig.
Nej men gud vad sjukt.
Det var så skönt.
Vilken apropå syn du måste ha varit. Apropå de här
cykeläventyren som man utsätter sig för. Det var den bästa massagen. Men hur går det med träningen, Jessica? Du håller ju på att ladda upp lite grann för ett längre lopp, ett maraton senare i vinter, eller hur?
Ja, jag hoppas att det kommer att bli av. Men för mig är det ju viktigt att försöka hålla igång träningen när man behöver det som mest, men kanske inte riktigt har tid, om du fattar det. Det blev en konstig mening. Men till exempel när man jobbar för mycket och inte riktigt har tid att träna, då är det som viktigast för mig att jag faktiskt verkligen tränar. Så att nu försöker jag komma igång och komma in i mina rutiner igen. Och jag har faktiskt fått till några långpass på sistone och det är ju skönt att vara igång med det igen tycker jag. Så jag sprang 15 kilometer runt Söder och tillbaka till Kungsholmen. Jag sprang över Västerbron 2 gånger. Du vet att jag älskar att springa över Västerbron. Det är min favorit. Något sjukt kanske, men jag älskar när de där broarna bara suger när man ut och löper. Och den här rundan gjorde jag då i ett par sprillans nya skor. Jag köpte nämligen ett par nya skor som jag ska springa långdistans i, för man sliter ju ut dem efter ett tag. Och jag tänkte att ja, men jag har ju haft ungefär liknande skor innan, så att det går säkert jättebra bara sticka ut och springa. Det första jag upptäcker är att jag har köpt en halv storlek för små skor. Upptäckte jag när jag kom hem, bara jaha, hoppsan, jag hade visst 39,5 på de andra skorna. Och här var det 39, det är kanske därför som tårna domnade bort totalt. Efter 1,5 kilometer eller något. Sen sprang jag med domnade tår resten av rundan. Dessutom så fick jag ont i trampfötterna och jag fick ont i hälarna och jag fick ont i hålfoten. Och allmänt ont i fötterna av de här nya skorna. Så jag kom på att det var ju inte alls en bra idé att ge mig ut på en långrunda i nya pjuks. Och det här borde jag veta, för att jag har ju ändå varit en löpare nu i ganska många år. Så jag borde ju ha koll på basfakta om löpning. Spring inga långrundor i nya skor, spring in dem först. Men jag fick mig en läxa i alla fall som hette duga. Men då kom jag att tänka på det här, att vi har ju fått ganska många frågor till podden just om skor. Vad man ska tänka på när man köper ett par löpardojor och så. Jag vet inte, hur tänker du?
Ja, men jag måste bara fråga en sak till dig innan vi börjar prata om mig. Beställer du skor på nätet eller går du till en löparskobutik eller går du till en sån här vanlig stor sportkedja? Liksom, hur köper du löparskor?
Nej, jag måste prova ut dem. De måste kännas bra, det tycker jag är jätteviktigt. Och speciellt när jag ska välja skor som jag ska springa långt i. Jag har ju olika skor som jag använder till olika saker. Så att jag har lite lättare skor som jag kan springa lite kortare pass i. Och då tänker jag pass som är under en mil. Men ska jag springa pass som är över en mil, då vill jag ha speciella skor. Det brukar jag kalla för mina maratonskor. Och de måste vara lite mer uppbyggda. Jag behöver ha lite uppbyggnad för jag har ganska hög hålfot. Så det måste vara ganska bra dämpning i dem. Och därför så är det väldigt viktigt att jag provar ut just mina långdistansskor noga. Så att jag har gått till butik och mina förra par skor som jag köpte, då tänkte jag så här, nu ska jag skaffa såna här sulor för att kanske få till om jag har något konstigt löpsteg eller springer snett och belastar konstigt och så. Så jag fick sulor, men det som hände med de här sulorna som var väl utprövade, det var att jag fick ont på andra ställen istället. När jag då sprang rätt uppenbarligen och hade fötterna rätt balanserade, nu pratar jag travspår här, mina fötterna var rätt balanserade, så började det göra ont på andra ställen i kroppen och andra muskler. Så att det där med sulorna, det funkar inte för mig i alla fall, men det kan ju vara något som funkar för andra.
Hur som helst, så du tog ut sulorna?
Jag tog ut sulorna och sprang med skorna som de var istället. Men hur som helst så tycker jag att när man ska ha ett par löpardojor så ska man prova ut dem ordentligt. Jag tror inte man ska beställa på nätet, om man inte beställer en exakt likadan sko som man redan har, vill säga. Hur gör du?
Ja, man kan ju nörda ner sig hur mycket man vill i löparskor och i styrketräningsskor eller träningsskor generellt. Jag får ju ganska mycket skor skickade till mig från olika skoleverantörer att prova. Men jag är lite känslig för det. Därför att, precis som du säger kring det här med inlägget, så fort jag byter ut en sko eller liksom ska jag lära känna en ny sko, så tar det lite energi för mig. Det kan liksom ta 20-25 minuter av ett pass att hitta hur hård snörningen ska vara, hur långt framme ska ha foten i skon när jag knyter åt, hur skon liksom, om hur jag vill trycka ner stortån i marken. Det är såna här små saker som jag tror en vanlig motionär eller liksom om man är nybörjare, då kanske man inte känner sånt, utan då tar man på sig skon och bara kör på. Men för mig blir det ganska stor, ja, men det blir så stor mental ansträngning att prova mycket nya skor. Så det jag brukar göra är att jag har, precis som du, ett par så här favoritskor. Och det är de som jag använder på de längre passen där jag känner att jag behöver mycket stöd. Det kommer kanske bli lite trött i hålfoten. Och de skorna är inte jätterena. Även om jag liksom försöker alltid borsta av dem gång på gång efter varje pass. Så att en sko håller bättre om man faktiskt tar bort smuts och så. Men det är en sko som det syns att den är väl använd. Sen har jag lite, nu säger jag aggressivare, men med det menar jag en lite tunnare och lite kaxigare sko för korta pass. Det vill springa intervallet till exempel. Där man lägger mycket mer krut på så här styrkedelen i löpningen. Alltså att ha starkt frånskjut, att ha en stark landning, att ha en kontrollerat rundtramp. Om man pratar liksom löpteknik. Då vill jag ha en sko som ger mig direkt feedback från marken. Har man en för uppbyggd sko, så dämpa den och ta bort mycket av den feelingen som asfalten till exempel eller liksom trampade stigar och så ger. Men jag vill tvärtom känna vad som finns under fötterna. Jag vill känna rötter, jag vill känna om det finns en sten och faktiskt använda det som ett träningsunderlag. Så då, där har jag större möjlighet att prova nya skor och testa andra modeller eller andra märken. Och sen så har jag precis nu när jag börjat springa väldigt mycket skog. Jag var ju uppe och sprang i Bydalen på fjällmaraton där hittat kul och bra skor som är ganska kaxiga men ändå klarar det här fästet på blöta stenar. Därför att om man springer väldigt mycket i kuperad terräng, då kanske det inte är att det är andningen som är jobbigast, utan det är att hela tiden manövrera fötterna i relation till marken. Det blir nästan som ett tv-spel, man får zooma ut sig själv lite grann, ha liksom hela tiden 3 meter framför sig, alltså var kommer jag kunna sätta fötterna. Och när vi var i Alperna nu så var det jättekul att ha en sko som var liksom som sugkoppar. Den bara, varje placering på klipporna satt till 100%. Och det går ju inte att göra med den skon som jag säger då är min maratonsko eller min liksom långdistanssko. Den skulle aldrig klara av den typen av underlag. Så varje sko har ju liksom sin nisch, och jag tycker om skor utifrån olika faktorer hela tiden.
Jag tycker att det är värt, om man ska ge några tips till lyssnarna, så tycker jag att det är värt att faktiskt lägga lite pengar på en riktigt bra sko. För har man en dålig sko när man ska springa mycket, då kan man få betala för det med skador och grejer. Så det kan jag tycka är viktigt. Sen ett annat tips, att hellre köpa en halv storlek för stor än att köpa en sko som passar precis. För när man springer långt, då märker man att den där skon som passar precis, den är inte så snäll mot naglar och grejer. Det är då de trillar av. Och det var det jag alltså gjorde nu. Jag köpte en halv storlek för små skor. Det var inte smart. Och sen det som du är inne på, att det är bra att ha olika skor för olika saker. Om man nu har ekonomi för det, så tycker jag definitivt att man ska åtminstone 2 par löpardojor om man springer så där 3 gånger i veckan eller mer. Och byta mellan. Och sen när jag tränar på gymmet, då tycker inte jag att skorna är så noga. Alltså, vad man har för skor är inte så viktigt. Då vill jag hellre att de ska vara snygga. Vad säger du om den taktiken?
När du tränar på gymmet, använder du en löparsko för det? Eller har du liksom en... Vad är det
Nej.
För typ av sko du använder när du går?
Nej, då använder jag en lite lättare sko. Jag vill inte ha en sådär uppbyggd sko som jag har när jag springer långt på gymmet. För då känner jag mig lite klumpig nästan. Utan då vill jag ha en lite lättare sko så att jag känner mig lite spänstig och explosiv. Och de skorna som jag har på gymmet, de skulle jag inte kunna springa i. För de är inte alls uppbyggda så att mina fötter skulle klara av det. Men de är snygga. Ofta färgglada och härliga.
Ja, de är oftast, gymskor är ju ofta snyggare än löparskor. Jag brukar ofta få ta av folk skorna när vi ska styrketräna.
Varför då?
Men många kommer ju i löparskor. Och då säger de så här, är det här dina löparskor? Nej, men ja, fast jag har dem bara inomhus. Okej. Okay. Och då kanske för att man värmer upp på löpbandet innan man ska styrketräna. Men det som händer om man kommer med en löparsko och ska styrketräna, då tänker jag så här, skivstångsträning, eller om man kör mycket med kroppsvikten, alltså att man använder fötterna i olika riktningar liksom på marken. Det är en sak om man sätter sig i en maskin och så kör man benspark. Fötterna nuddar aldrig marken. Då är det klart att det inte spelar någon roll vad du har på. Då kan du lika gärna vara i strumplästen. Men om man ska köra knäböj, om man ska köra marklyft, om man ska köra... Alltså egentligen alla de här basövningarna när du står och har fötterna i marken. Om du då har en löparsko med en ganska hög uppbyggd sula i hälen, vilket ju är meningen. Den ska ta hand om mycket av de stötar som skapas i löpsteget. Den ska dämpa. Då kommer den skon, när du lägger på vikt till exempel på ryggen för knäböj eller om du ska pressa en skivstång uppåt. När du då vill skapa stabilitet genom att pressa ner foten mot marken, och vi kallar att man jordar sig, att man liksom har någonting att häva sig mot. Om du då har en löparsko, då kommer skon göra allt som den kan för att dämpa, alltså ge efter. Man kan säga att sulan kollapsar och ger absolut inte det stödet som man behöver för att då kunna spjärna ifrån. Så det är bättre att träna i strumplästen eller barfota än att träna i löparskor. Men jag brukar alltid rekommendera att man har en, som precis som du säger, en lite kvickare, tunnare sko för styrketräning. För av hygieniska skäl så ska man inte vara barfota. Och av säkerhetsskäl så ska man inte vara i strumplästen. Därför att det gör så jädra ont att få en viktplatta på tån. Oavsett om den kommer från ens egen skivstång eller från någon annans. Det finns ganska läskiga olyckor som har skett när man har tappat vikter på fötterna. Så att jag tycker att man ska ha skor i första hand.
Men menar du att man ska ha 17 olika skor för att gå till gymmet? Nu ska jag göra den här övningen, så nu måste jag byta dojor.
Alltså, köper man PT-timmar för 10 eller 15 000 och tycker att det är väldigt värdefullt, om man har gjort den prioriteringen, då kanske man tycker att ha med sig 2 par skor till gymmet, det är inte den största ekonomiska investeringen. apropå skor, jag gjorde en fotografering för en tidning för några veckor sedan och då hade de med sig skor som jag skulle få efteråt och det var jättegulligt för att ofta på fotograferingar så får man bara låna kläderna till bilderna och sen så lämnar man tillbaka dem och så åker de ju vidare till nästa fotografering. Men i det här tillfället så skulle jag faktiskt få behålla skorna och det tyckte jag var jättekul för det var på skor som jag aldrig provat förut. Så var vi på gräsmattan nere vid Kungsholms strand, alltså mittemot, vad blir det? Karlbergskanalen, precis nere vid vattnet. Så tågspåren går på andra sidan vattnet för norrgående tåg och alla pendeltåg och jag var då på Kungsholmens sidan. Och det var jättefint väder, det var så här knallgrön gräsmatta och så himla fint. Och sen så höll vi på och tog massa såna här fina posbilder och jag har ju gått in skrattskola där så att jag har ju lärt mig då att man inte ska le på bilder utan att man ska skratta lite grann med ljud så ser det väldigt naturligt ut. Jättefina bilder, fotografen var nöjd och tidningsredaktören var nöjd. Så hittar jag en hundbajs medan precis när vi tar bilder så ser jag den 3 meter framför mig och så ber jag dem markera vart hundbajsen är någonstans så att jag inte ska trampa i den och särskilt inte framför kameran att de skulle få det på bild. Och vi lyckades verkligen manövrera bort den där bajskorven för att det skulle bli bra ljus och för det var verkligen på det stället som vi ville fota. Och sen gick vi till ett annat ställe, tog lite mera träningsbilder. Jag var så nöjd. Och sen så åker jag hem. Ungefär en vecka senare så packar jag upp då den här fotograferingsväskan. För att det var grejer där som jag inte använder dagligen. Det var liksom lite så här presskläder och då de här skorna som jag hade fått. Jag har fått ett till par likadana fast en annan färg. Så tänkte jag...
Nej!
Men vad fasen! Då har jag trots den här enormt noggranna bevakningen trampat i bajskorven, tryckt ut den under hela sulan på helt sproilans knallrosa jättefina skor. Har de legat i den här väskan i en vecka och verkligen så här torkat in och gojtat in sig. Så jag fick kasta jättemycket, tvätta upp det. Och de här presskläderna ska man inte tvätta därför att då, det blir inte så bra på bild. Ut med, ta fram högtryckstvätten för att försöka spola bort det här intorkade hundbajset och skorna som var så fina innan. Jag blev faktiskt lite ledsen.
Nej, vad tråkigt. Ja. Men jag tänker bara på stanken som måste ha kommit upp ur den där väskan. Den måste ha varit enorm.
Alltså, märkligt nog, den var inte så stark som man kan tro när man tänker så här en meter radie. Men när man liksom lokaliserar och när närmar sig så här 5 decimeter, 4 decimeter, en skolinjal och så bara, är det jord? Är det lera? Och så bara, nej men gud, sitter fast blad i det här? Men vad fan? Och jag hade varit så noggrann och jag var så glad över de här skorna. Och då tänker jag, gud vad respektlöst att lämna en bajskorv efter sig på gräsmattan. En annan fråga som vi har fått inför den här inspelningen handlar om kost. Alltså vad man ska äta innan och efter träning. Alltså ganska så här kort inpå den här kortsiktiga maten när man faktiskt har drivet och motivation att man ska gå och köra ett pass. Vad man ska tänka på, vad kan man äta, vad ska man inte äta till exempel. Kan inte du börja, Jessica? Liksom hur tänker du kring innan du ska gå och köra ett?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en, ja men, utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Träningspass.
Ja, alltså grejen är att jag är inte superberoende av kost för att kunna träna, eller av rätt kost för att kunna träna kanske man ska säga. Jag vet att en del är väldigt noggranna med det där och de ska äta ditten och datten si och så länge innan passet, men jag tänker aldrig så, utan jag äter när jag är hungrig i princip. Så funkar jag. Det är inte så att jag äter något speciellt innan ett pass, men vad jag däremot inte äter innan ett pass, det är ju massa tunga kolhydrater som lägger sig i magen, för att då orkar jag knappt springa. Det får jag verkligen ingen energi av på så kort in på ett pass, om man säger. Det kan ju funka om man ska ladda för ett lopp och sådär, att man käkar kolhydrater dagen innan. Men kort in på ett pass så försöker jag undvika att stoppa i mig kolhydrater. Och sen efter ett pass till exempel, då kan jag bli väldigt hungrig däremot. Och då kan jag trycka i mig något kolhydratrikt. Eller en banan till exempel, om man inte kan äta ett målmat. Men då brukar jag se till att försöka få mat ganska snabbt, för att annars blir jag illamående. Så då känns det att depåerna liksom vill fyllas på. Men jag är väldigt lite för regimer av olika slag när det gäller egentligen vad som helst. Och även när det gäller äta och träna, utan jag försöker lyssna på kroppen och gör som den säger. När den är hungrig så äter jag, och när den inte är hungrig så äter jag inte, och jag brukar ha rätt bra energi på passen. Men det här hatar ju du som PT att höra förstås.
Nej, men jag blir så glad när du säger att du lyssnar på kroppen, för det är ganska ovanligt. Många använder ju en manual mer än lyssna på kroppen, att man faktiskt har svårt att särskilja på hunger och törst, eller äter för att man har hört att om jag inte äter 30 minuter efter passet så är passet till spill och går på lite såna här myter. Så att jag blir glad när du säger att du äter på hunger. Men bär du med dig mat, du brukar ha ofta ganska stor väska när du kommer och vi träffas. Bär du med dig mellanmål och sånt i väskan, eller går du in och handlar på Pressbyrån, eller hur liksom tänker du så här kortsiktigt på dagarna när det gäller sådana?
Nej, jag är dålig på att planera, så det är inte så att jag går runt och bär med mig mat. Ibland gör jag det, och då är det oftast en sån här juice som jag har med mig, en grönsaksjuice eller vad det kan vara, för det kan jag tycka är ganska bra som mellanmål att bara fylla på med. Men annars så går jag in på Pressbyrån och köper i princip det jag är sugen på. Det är ganska sjukt att jag är sån här. Jag kanske borde vara lite bättre. Men jag måste bara säga en grej, ett instick. Att jag la för några veckor sedan ut en bild på Instagram där jag käkar en kebabrulle. Det var faktiskt efter att du och jag hade poddat en dag. Och jag var så sugen på kebabrulle, kommer du ihåg det?
Du sa det när vi såg så att åh, kanske blir det en kebabrulle idag.
Ja, för vi skulle ha haft en fotografering dagen efter och så blev det inte så. Och då tänkte jag, ah, men då ska jag baska mig undan mig en kebabrulle. Så undrade jag mig en kebabrulle, den smakade helt suveränt, la upp en bild på Instagram. Jag tror aldrig jag har fått så många likes på en bild någon gång. Och folk tyckte att det var skönt och befriande att se att jag kunde trycka en kebabrulle. Fast man ändå är en sån person som framstår som hälsosam, en som tränar, en som tar hand om sig. Men jag tycker inte att det där, det finns ingen motsättning där tycker jag. Mellan att vara hälsosam och träna och ta hand om sig och ibland unna sig en kebabrulle.
Nej, men jag tror att många som har ett träningsintresse och som följer träningsprofiler på Instagram till exempel, att man matas med vardagsmatbilder som är ganska långt ifrån kebabrullens verklighet. En liknelse eller samma sak som jag har varit med om apropå ytterligheter då, att kebabrullen fick liksom symbolisera din lössläpphet när det gäller mat. En av mina allra mest likade bilder någonsin på Instagram, jag har över 28 000 följare, en av de mest likade bilderna är på en semla.
Du ser! Folk älskar det.
Och då spelar det ingen roll att jag sprungit maraton eller att jag fyller år eller att jag får ge ut böcker. En bild på en semla och så står det en helt vanlig jävla semla. Därför att i mitt flöde den här semmeldagen eller när det var, det var glutenfria semler, det var laktosfria semler, det var semla utan socker, det var semla utan grädde. Det var alla de här nyttiga alternativen på semla.
Men ska man äta en semla, nej, kan man bara trycka en rejäl riktig semla.
Alltså jag håller helt med dig. Och den fascinationen var så skönt, alla skrev också att gud vad skönt att se att du inte ger efter för den här trend råsemla. Alltså jag förstår hur mycket måste man anstränga sig. Men jag tyckte det var roligt, det har blivit en kul grej bland mig och mina kompisar kring den här semlan. Och vi vet inte hur vi ska kunna matcha semlan nästa år. Alltså hur ska jag kunna få fler likes på min semla?
Det blir en sport, jag ska också vara med i den där semmelkampen. Men du som har lite koll, hur ska man egentligen då äta före och efter ett pass om man nu inte är som jag och bara går på känsla?
Det som jag märker är ett problem för många, det är att äta innan passet. Att man har svårt att bedöma hur nära in på träningen kan jag käka. Och om man tänker sig att de flesta människor kanske tränar på kvällstid, så kan det vara svårt att planera middagen i relation till träningen. Och vi pratade ju här om avsnittet.
Ja, det att, får man säga.
Någonting sånt, här om avsnittet. Om vardagsmiddagarna och hur man som familj liksom får ihop sina middagar. Och jag försökte liksom släppa den här pressen på att man ska ha den perfekta middagen alla dagar i veckan där hela familjen ska sitta samlad. Och hemma hos oss och till mina PT-kunder så rekommenderar jag att man faktiskt kan inte, att man kan avstå från att äta samtidigt som familjen för att man vet att man ska ut och träna och sen så äter man middagen ja, men 2 timmar senare när man har kommit hem istället. Eller att man faktiskt äter 2 middagar. Alltså att man tar sin vanliga middagsportion och så delar man upp dem i 2. Så att man käkar en halv portion och sen går man och tränar en timme senare kanske. Och sen äter man resten av middagen när man kommer hem. Att man faktiskt vågar liksom prova sig fram olika lösningar. Men det jag ser för dem som tränar på dagtid, man kanske har möjlighet att gå på lunchen eller att man kan gå på eftermiddagen eller om man är föräldraledig, det är att man håller på med de här hattar med mellanmål. Därför att vi har ju liksom en väldigt stark mellanmålstrend. Alltså vi har hört att det är viktigt att äta mellanmål. Genom att äta mellanmål så förebygger man att man småäter eller att man får de här överätarkänslorna på kvällen, att man måste äta hur mycket som helst för att man har ätit för lite under dagen. Det är ju sådana typiska symptom på att man inte har funkat under dagtid, det är att man blir så jättesugen på kvällen till exempel. Och att mellanmål förebygger ju det. Det vet vi och det kan vi se. Men problemet är de klienter som jag hjälper som i första hand tränar inte för prestation utan man tränar för en viktnedgång. Och då pratar jag inte om de här klassiska 56 kilorna som i princip alla vill gå ner utan vi pratar kanske 20 kilo på lång sikt. Och det är att man börjar äta antingen fler måltider för att man ska träna eller har tränat. Att man har hört att man måste äta då 30 minuter efter träningen. Och att man då tillför extra måltid istället för att äta en måltid som man ändå skulle ha ätit och flyttar den lite tidigare på dagen, så börjar man äta en gång till. Och om man då har som driv med träningen, det handlar om att man tränar för att öka sin kaloriförbrukning. Då måste man äta också lite mindre så att man fortsätter ha ett kaloriunderskott, och det är där viktnedgången ligger på lång sikt. Om man då käkar ett extra mål för att man har tränat, då kanske man går plus minus noll eller till och med går plus för att man äter upp de förbrukade kalorierna. Så där brukar jag försöka styra om. Så att är det ett mellanmål som man ändå skulle ha ätit, försök tajma det till träningen då. Men att man inte äter fler gånger för att man har tränat, för det behöver man inte göra. Men nu pratar jag alltså inte om prestationsinriktad träning, utan träning för viktnedgång. De som tränar med prestationsinriktat, framförallt konditionsidrottare, där är det tvärtom. De kanske äter rätt antal tillfällen, 4-5, kanske 6 gånger. Men de kan äta ganska energisnålt. Alltså att man äter för små portioner och därför ligger för lågt i kalorier. Eller att man inte vågar äta fett. Och att man faktiskt, träningen sliter på kroppen och att man inte vågar äta för uppbyggnad. Och det gäller också de som har som är styrkeinriktad träning. Att man faktiskt måste våga käka, alltså våga äta. Och jag tror att en del av orsaken till att man inte vågar äta när man har ett prestationsinriktat mål, det är för att man inte har tillräckligt tillit till att träningen kommer göra sitt. Att man inte har den här långsiktiga tilliten till processen. Och vill man göra en styrkeökning, vill man bli starkare, fastare, få mera muskler, då måste man våga ge kroppen bränsle. Och då är det ju liksom dels det här med att prata om proteiner, alltså kroppens byggstenar, det som gör att vi faktiskt får mera muskler, ökad muskelmassa. Men det handlar också om återhämtning, det här som du precis sa med när bananen efter löppasset. Att man behöver faktiskt snabba kolhydrater. Snabba kolhydrater påskyndar återhämtningen och gör att vi snabbare blir pigga igen och blir lite starkare.
Jag har en kompis som när hon ska banta så brukar hon göra så att hon slutar äta mat och istället så äter hon bara godis. Så när hon blir sugen på något så äter hon godis istället. Så jag säger till henne, det där är ju jättedumt. Det där kommer ju inte att funka i längden överhuvudtaget. Nej, men hon bara, men det funkar. Jag går ändå ner några kilo på det. Åh, tänker jag. Det där är inte bra.
Nej, det som händer är ju att hon sänker sin förbränning. Så antagligen så förbränner kroppen ännu mindre under tiden. Och sen så förlorar hon muskelmassa. Därför att våra muskler behöver protein som vi inte kan bilda själva, utan som vi måste få i oss genom maten. Muskler kräver mycket energi. Så ju mer muskler vi har på kroppen, desto mer högre förbränning har vi och desto mer kan vi käka. Och det är därför jag är så mån om att tjejer, framförallt som har haft så här gamla matnojor, alltså förvånansvärt många kvinnor som jag träffar har kanske inte haft diagnostiserade ätstörningar, men har många hang-ups när det gäller mat. De är ju, skulle ju lösa väldigt mycket genom att öka sin muskelmassa och därmed kunna käka mer, så man inte alltid har en liten, liten rädsla för att över natten gå upp i vikt. Det här man säger att man går upp 5 kilo av att äta ett julbord, det händer ju inte. Vilar man en vecka från träningen, man går inte upp några 3-4 kilo, utan det är ju bara en känsla för att man är alltid van vid att ha det här lilla, lilla irritationen eller naggandet eller störningen som ligger och irriterar kring kosten, att inte kunna äta med gott samvete, utan att faktiskt alltid ha lite, lite piska på ryggen eller dåligt samvete för maten.
Jag ska dela med mig till er av en undersökning som jag har gjort genom mitt liv. Jag har ju levt några år och man lär sig ju ett och annat. För att jag var en av de där personerna som du pratar om, som kanske inte hade en diagnostiserad ätstörning, men som hade matnojor rent allmänt och var nojig för att äta för mycket och testade alla dieter som fanns i hela världen. Och det kanske blir så när man jobbar som modell, när man hela tiden ska leva på gränsen och när man ska vara smalare än vad ens kropp egentligen vill vara. För att jag är ingen naturlig pinne. Alltså om min kropp är i naturligt tillstånd så som den mår bäst, så ser ju inte jag ut som ett streck eller som en vandrande pinne. Och det är inte så många tjejer som gör det heller. Så när man jobbar som modell så lever man ju ofta lite grann på gränsen. Och då har man ju ofta testat varenda diet som finns. Och det finns ju så mycket konstiga dieter. Det är flygvärdinnediet och en gång ska man bara käka ägg och en annan gång ska man bara käka ananas och en gång ska man inte käka någonting alls och ska man inte käka några kolhydrater. Plötsligt ska man bara käka fett. Alltså det är väldigt mycket konstigt.
Men det jag har kommit på då, efter att jag har provat allt det här, att min förbränning har gått upp och ner, kroppen har varit helt messed up alltså i perioder och inte alls fungerat, inte tagit till sig träning och så. Så har jag ju insett att det finns ju inga genvägar, utan det enda som funkar om man vill gå ner i vikt, det är att göra av med fler kalorier än man stoppar in, helt enkelt. Det är det enda som fungerar, det är inte svårare än så. Och då kan man ju i princip äta vad man vill i rätt mängd, kanske inte alltid och kanske inte hur mycket som helst, men det är ju ingenting som är ett no-no, det är ju ingenting som man inte får äta om man samtidigt tränar och gör av med kalorier.
Ja, och många tycker nog att det är skönt att det finns ett no-no. Man kanske inte har den här naturliga gränsen, det här, kan jag ha en godispåse i skafferiet, hur länge får den ligga i skafferiet innan jag har ätit upp den? Många klarar inte av det, utan kan inte bara ta 3 bitar och sen är det nog, utan man börjar gå och plocka i skåpet, ta fram påsen, stoppar tillbaka den igen, tar fram den igen, äter, och sen så har hela 150 gram eller 200 gram tagit slut, egentligen utan att man har suttit ner och njutit av påsen, utan att det har varit en liten sån här små naggande under en hel eftermiddag och kväll istället. Och man kan ju göra som ett test att liksom, hur kan jag ha en godispåse i skafferiet i en vecka utan att gå och plocka i den hela tiden? Det är därför vissa dieter som har de här extremt tydliga reglerna är så framgångsrika, till exempel LCHF, som är en diet som utesluter extremt många livsmedel. Det är ju inte livsmedlen i sig som är farliga, men det är väldigt skönt att ja, men okej, det handlar inte om chipsen i sig, utan det handlar om att kunna äta 10 chips och vara nöjd. Kan man inte göra det, då kanske man ska avstå helt från chipsen eller träna på att äta 10 chips och sen slänga påsen, trycka ner den i soptunnan och inte kunna gå och hämta chips i soptunnan sen. För det finns faktiskt människor som gör det. De här tjejerna möter jag dagligen, och det behöver inte vara en gång en ätstörning, men att det är en hang-up, att man inte kan sluta äta när man väl har börjat. Och det här jojo-grejen som du beskriver, att gå upp och ner och i perioder av livet så kanske man... Vad vill kroppen väga? Hur vill kroppen se ut? Ju hårdare du måste kämpa för att upprätthålla en fysisk form, desto mindre hållbart är det.
Exakt.
Och det kanske inte är värt de här klassiska 5-6 kilorna som i princip alla svenska kvinnor vill gå ner. Det finns ju inget som säger att det kommer ske en förändring. 5-6 kilo, vad händer då? Ja, jag kan ha min garderob. Nej, det finns ingenting som säger. Det innebär ju inte, bara för att du har en större tyngdkraft mot jorden, mot din våg, så innebär det inte att du plötsligt kan ha ett par jeans.
Nej, precis. Om man nu, för jag är ju en av de där svenska kvinnorna som ibland får för mig att 5-6 kilo hade varit trevligt att bli av med. Kanske inte 5-6, men 2-3. Du vet, man tänker sig, ja, men de här jeansen skulle ändå sitta lite bättre om jag blev av med den där valken runt magen. Men då har jag ändå ett litet trick som ändå bygger på det här, gör av med mer än du stoppar in. Och det är ingen konstig diet, utan, och det finns appar för sånt där man helt enkelt kan räkna kalorier. Det låter det som extrem överkurs att räkna kalorier, men bara för att få ett hum om vad man stoppar i sig egentligen på en dag. För att ibland kan det vara så att man glömmer bort att man tog en kaka till kaffet, eller man glömde bort att man käkade en kvällsmacka. Att man liksom inte räknar det som måltider, och man räknar inte det som kalorier som går in i kroppen. Men det är de där små grejerna som ofta gör att att intaget blir större än uttaget, om man säger så. Så
då... att det inte är den riktiga maten som är problemet, utan precis, det som ligger mellan måltiderna.
Jag har ju en annan grej också, min PT Mårten. Han brukar säga till mig att jag måste skicka bilder till honom, så måste jag ta bilder på allt jag äter under en dag. Det kan jag säga är också väldigt effektivt, för att man är inte supersugen på att skicka iväg en bild på den där kanelbullen till Mårten.
Det gör vi också med våra online-klienter. De som jobbar mycket med kostrådgivning, de fotar all mat och så laddar de upp det i sin kostdagbok direkt i appen. Och det är också så här, det var någon som skrev att, men gud, det är ju jätteeffektivt. Ska man fota den här centerbiten med choklad innan man stoppar in den i munnen? Så hur nära munnen ska den på chokladen vara innan man tar bilden? Men då stannar man ju faktiskt också upp och funderar över, men vänta nu, innan jag stoppar den här så ska den ta en bild. De sekunderna som bilden tar att fotas, det kanske är de sekunder som man behöver överväga, liksom, okej, är det värt det eller inte?
Exakt, och det är ju också ett sätt att, om man nu inte vill använda de här apparna, så kan man ju faktiskt bara göra så. Jag måste ta bild på precis allt jag äter. För det är ju just det där att man bara ska tänka på, vad är det egentligen jag stoppar i mig? Att man inte slentrianmässigt trycker kanelbullen på tunnelbanan som jag brukar göra, utan att jag måste faktiskt plåta den först. Och då kanske jag tänker över det en gång till. Ska jag verkligen käka den här kanelbullen? Poppa det va.
Jag tycker vi lämnar kosten. Jag skulle vilja prata om en annan sak.
Mm.
La musica.
Och la musica ska vi prata om. Vad härligt. För det har vi fått jättemycket frågor om. Vad man ska ha för musik när man springer och vad vi lyssnar på när vi springer. Och jag vet att du lyssnar ju inte alltid på musik. Det fattar inte jag hur det går till.
Jag tycker det är skönt med tystnad. Men det är för att folk babblar med mig hela dagarna.
Så du vill liksom ha lugn och ro i örat när du springer?
Ja, jag tycker det är ganska skönt att ha tyst ibland.
För jag lyssnar ju alltid på musik, jag måste ju ha musik. Förutom när jag springer maraton, vilket är helt sjukt. Men då vill jag insupa den här masspsykosen som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Då vill jag liksom höra folks fotsteg och höra folk som andas runt omkring mig. Men det är enda tillfället faktiskt som jag springer utan musik. För att jag behöver lite grann den distraktionen.
Apropå lopp, det var ju både Stockholm halvmaraton och Helsingborg maraton för några helger sedan.
Ja.
Och jag har fått så många meddelanden från tjejer som har haft träningspodden i öronen medan de springer loppen. Och att det var det som gjorde att de klarade det. Det är jag så glad och så himla stolt över.
Det är ju hur kul som helst. Tänk att vi kan hålla folk igång med våran mundiare som du brukar kalla det. Det är otroligt. Nej, men vad lyssnar jag på då? Jo, jag lyssnar på mycket svensk musik. Jag lyssnar inte på så mycket dunka-dunka som vi snart 40-åriga tanter kallar sån här diskomusik eller vad det är. Nej, jag lyssnar mycket på Håkan Hellström faktiskt. Håkan Hellström har jag snöat in på senare tid. Vi pratade ju om Göteborg också i tidigare avsnitt. Och Håkan Hellström är ju en del av min Göteborgskärlek kan man säga. Och den absolut bästa löplåten, om man vill springa lite fortare, för ska man småjogga och sådär så funkar den inte alls. Men den absolut bästa löplåten om man vill springa i så här 4:30 tempo ungefär, det vill säga att man springer en kilometer på 4:30, det är Ramlar. Ramlar måste ni bara ha på när ni ska springa fort. Om ni ska springa snabba intervaller eller vad ni ska göra. För jag springer i alla fall i takt till musiken jag lyssnar på. Så när Ramla kommer på, alltså då springer jag som en blixt kan jag säga. Ibland kör jag Ramla på repeat. Bara för att
jag
få upp farten lite.
Jag undrar om jag ens har hört Ramla. Jag är ju inte Håkan Hellström-fan. Så när du säger Ramlar, och då tänker jag så här, okej, vilken låt är det nu? Ska jag spela dum och säga att ja, den låten är så bra? Eller ska jag erkänna att
jag måste sjunga? Från Spotify, jag kan inte sjunga. Nu kommer säkert folk att stänga av podden, men jag ramlar in på ett diskotek och sen ramlar jag ut så vitt jag vet. Har du aldrig hört den?
Jo, men det låter bekant nu när du sjunger den.
Ja, jag förstår att det låter bekant, för jag sjunger så falskt att klockorna stannar. Men...
Nej, jag tyckte det var rätt fint. Men jag skulle ju tänka ramlar och tänka så, nu får inte ramla, nu får inte ramla.
Nej, men den handlar om att han ramlar runt på en kroggata kan man säga. Och han ramlar in i sängar och ramlar in i flickors famnar och till slut ramlar han in i en taxi och så säger han till taxichauffören, vart du vill så fort du kan! Och det är liksom ett ledord i mitt liv. Vart du vill så fort du kan. Även på mina löprundor.
Intervaller till Håkan Hellström och Ramlar. Det är Jessicas starkaste tips. Men du Jessica, kan inte du göra en spellista då?
Jo, men det kan jag göra. Jag kan göra en spellista på mina favoritlöplåtar just nu. Och då blir det inga lugna låtar. Så det är inga lunka runt, lufsa runt låtar. Utan det är låtar som man ändå ska när man... Jag ska springa lite högre tempo, men det ska jag göra. Jag kan kalla den för träningspodden Jessicas favoriter. Låter det bra?
Ja, och då, det är då man ska ha de lite snabbare skorna, lite aggressivare, tunnare skor till den här spellistan i så fall.
Precis.
Om vi ska ta upp skotemat.
Precis, för när jag ska springa mina långpass, då kör jag mer... Ja, men då kan jag också lyssna på poddar. Jag lyssnar just nu på en podd som heter Undisclosed och så lyssnar jag på en som heter Serial förut. Och det handlar om sådana här brottsfall. Det kan jag tycka är kul att ha på mina långpass för det distraherar mig ganska länge. Så att jag inte tänker på att nu har jag sprungit 17 kilometer, nu har jag sprungit 18 kilometer, för det kan jag bli trött av. Så då kan det vara skönt att ha någon som maler i örat, bara bla 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 bla. Ungefär
som du och jag gör på folk som springer lopp uppenbarligen.
Ja, exakt. Men så nästa gång som vi sänder träningspodden, då vill vi ha feedback från er på Jessicas spellista.
Ja, hoppas ni gillar den, och gillar ni den inte så skiter jag i det. Nej, jag skojar bara.
För du älskar Håkan som det är.
Jag älskar Håkan.
Men Jessica, du får ha en riktigt bra semestervecka framför dig. Jag tycker du gör helt rätt.
Tack snälla, jag ska faktiskt åka till Ryssland.
Mm.
Jag åker till Moskva imorgon. Så att nästa poddavsnitt, då kan jag berätta hur det var. Om jag kommer tillbaka. Man vet aldrig med Putin, men vi hoppas på det. Håller tummarna.
Och då, om du vill ha lite inspiration, så ska du kolla på serien The Americans som finns på Netflix, som handlar om ryska KGB-agenter i USA.
Ja, men det låter bra.
Det är Felicity som spelar huvudrollen.
Är det sant? Men gud, den måste jag ladda med. Jag älskar Felicity.
Men det är mitt tips om man vill ha lite Russian inspo.
Härligt, men du Lovisa, då får du ha en bra vecka, och så hörs vi sen, om jag kommer tillbaka från Ryssland vill säga.
Jag håller tummarna för det, hörru. Sköt om dig.
Hej då.
Media. Vill du lyssna på något mer?
Prova Adam & Company.
Innan han sätter sig ner, vad gör han då? Han tar på sig hoodien bak och fram. Och nu brister det ju för mig. För jag är så här, han har redan sett kul ut. Och nu sätter han sig bredvid mig med hoodien bak och fram.
Så han alltså luvan.
Vad är det så här? Alltså... Chris Cross, vad är du för jävla pucko? Sätter sig ner. Nej, men liksom, vad handlar det här om? Ja. Sätter sig ner bredvid. Jag plockar upp sin godispåse.
Va?
Vad gör han med godispåsen?
Han lägger den luvan.
Han tömmer godispåsen i luvan.
Vilket geni.
Jävla geni. För vad har han då som ingen annan har? Han har som sin egen godisbricka jättenära munnen, som inte prasslar och som inte är i vägen och som är väldigt nära. Vilket jävla geni. Mitt ibland oss, gömd i den här stackars UFO-kroppen, så var den störste tänkaren. Vilken jävla hjälte.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.